Har du någon gång bett en bön i tro? Hur gör man det? Vad innebär det egentligen att fylla sin bön med tro? Kanske är det lite som att blåsa upp en ballong. Blåser in tro för att bönen liksom ska flyga iväg. Nu menar inte jag flyga till Gud, för Gud hör varenda bön så fort den ens, innan den ens är formulerad, står det ju i Bibeln. Men är det inte ändå så? Man fyller sin bön med tro för att den ska flyga högt. Men det var inte dit jag tänkte. Jag vet inte hur era böner är, men mina är ofta så. Åh, ja, det här tror jag, Gud. Och så liksom släpper man iväg bönen och då pyser tron bara ut. Så känner man, men ja, kanske inte ändå, nej. Och så hamnar den platt framför en. Jag vet inte om du känner igen det. Visst önskar man att man var sån där som frimodigt bara trodde på det man bad för. Och så knöt man igen det. Så att bönen flög iväg. Nej men. Visst är det konstigt. Den där bönen hamnar precis på samma ställe som den som pyste ut. Kanske behövs det något mer. Kanske behövs det liksom någonting som blåser på våra böner. Vi ska göra ett experiment. Sån här har ni använt kanske någon gång. I morse kanske. Kanske den flyger iväg. Jag provar med en till. Men den gjorde inte det. Kanske är det så att vi faktiskt behöver fylla våra böner med tro. För att den heliga ande ska ha något att blåsa på. Kanske är det så. Det är inte tron i sig som får våra böner att bli verksamma. Utan tron är som en yta som den heliga ande kan blåsa på. För den heliga ande är Gud och han kan allt. Han kan verkligen allt som vi ber om. Det finns verkligen ingenting som är för svårt. Jag tror inte jag riktigt har fattat det. Tro börjar på bokstaven T. Det finns ett annat ord som börjar på bokstaven T. Och det är ordet tillbedjan. Tillbedjan och dyrkan är ju lite samma sak. Gå på en rockkonsert och du ser nästan alla som dyrkar den här där framme. Åh vad han är bra, åh vad hon är bra. Kan ju allt inom musikväg. När vi tillber Gud så förstår man liksom lite mer och mer hur bra han egentligen är. Vilken fantastisk Gud vi har. Hur mycket han kan. För han kan så oerhört mycket. Han har skapat din kropp, han har skapat min kropp. I kroppen finns över 3000 hormon som cirkulerar runt. Ett hormon behöver en dockningspunkt för att bli verksam. En enkel dockningspunkt kanske kan vara som en halvcirkel och så tar du ett klot. Det är en dockningspunkt. Men ett hormon har en tredimensionell dockningspunkt med massa ytor som passar perfekt in i varandra. Och då verkar hormonet. Och det finns 3000 sådana i din kropp. I min kropp. Alltså, Gud är så fantastisk så vi inte fattar det. Han är helt oerhörd. pratade med en kvinna igår som hade varit på en dagledig träff. Sa det att Gud, ja Gud, men det visste inte den föreläsaren kanske, men han sa det att grönt påverkar oss väldigt positivt, färgen grönt. Gud har ju fyllt hela naturen med grönt. Det har forskningen kommit på nu. Fågelsång lika så. Har forskningen kommit på att det påverkar oss väldigt positivt och hälsofrämjande. Ett annat ord som börjar på T. Det är att tacka. När några bröd och ett fåtal fiskar räckte till hur många tusen som helst var det inte, men många, många tusen människor, så började det med att Gud, Jesus alltså, tackade sin far för det han hade fått. Och vi kan få tacka Gud för det vi har fått, men vi kan också få tacka Gud för det vi inte har fått än. För hur ser vi på Gud egentligen? Ser vi på Gud så att han står lite med händerna bakom ryggen och han är lite ovillig? Jag ber och ber och ber och jag får nog dra den där bönesvaret fram ur honom, för han har ju alltid händerna på ryggen. Eller ser vi honom som räcker fram sina händer och bara längtar efter att ge oss de presenterna som han har till oss? Att tacka påverkar vårt inre och öppnar vårt inre till att ta emot presenterna som Gud vill ge. Sen står det ett ord till här som vid första anblicken kan man undra om det verkligen hör hit. Det är inte anert, utan det är träna. Och ibland behöver vi träna oss på att se saker från ett annat håll, inifrån liksom. Jag har en äldre släkting som på 40- eller 50-talet satt ensam i sitt hus i källaren och sydde. Och plötsligt så hörde hon, översatt till svenska, träna dig i tro och bön. Och hon vände sig om och undrade vem det var som stod bakom henne, men det var ingen. Hon tolkade det som att hon faktiskt hörde Gud, och jag tror på det. Hur tränar man sig i tro? Jag önskar jag skulle kunna lista massa punkter, men jag kan inte det. Jag vet inte riktigt hur man tränar sig i tro. Kanske en sak är att våga be om någonting när någon annan lyssnar, för det är ju ett litet steg. Då har man liksom kört ut hakan lite grann. Som sagt, jag önskar jag kunde ge er en lista, men jag kan inte. Men tillsammans här skulle vi nog kunna göra en ganska lång lista på hur man ska träna sig i tro. Alla de här sakerna tror jag bidrar till att föda tro. Visst är det lite skevt och vint. Det är väl inget rakt och fint det där, va? Och kanske är det så med våran tro att det är lite skevt och vi glömmer att tacka, och det är lite skevt och vint, och men det spelar ingen roll. För huvudsaken är vad det bildar. Vem som är huvudpersonen. Tro i sig står aldrig på egna ben. Tro är liksom inte någon magisk formel som får saker och ting att hända. Tro är alltid knutet till Jesus. Och detta är jätteviktigt. Kan du tro? Eller sitter du lite här med känslan av att jag kan ju faktiskt inte tro. Jag fyller inga böneballonger. Jag gör inte det. Jag tycker det är svårt. Har du någon gång tänkt samma tanke som jag, att ja, det kommer inte att hända därför att jag kan inte tro? Det finns ett ställe, eller finns faktiskt ett par ställen i Bibeln där Jesus inte kunde göra under därför att det fattades tro. Det står så här: han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han förvånade sig över, och då är det lite intressant, det står faktiskt inte han förvånade sig över att de inte kunde tro. Det står inte så. Det står: och han förvånade sig över att de inte ville tro. Att vilja tro men inte kunna, det är en väldigt stor skillnad mot att inte vilja tro. Och Jesus kunde inte göra under där man inte ville tro. Eller har du tänkt någon gång så där att ja, men det här händer inte, för jag har för lite tro? Då ska jag tala om en sak för dig. Att jag vet exakt hur mycket tro som behövs för att ett stort under ska ske. Nu tror du inte mig, det vet jag. Men det står faktiskt i Bibeln. Kommer ett exakt mått. Så här mycket tro behövs för att ett stort under ska ske. Vad säger du? Ser du inte den stora gigantiska tron som behövs? Nej. Det behövs så här mycket tro. Och det är inte en tro som syns på långt håll, utan först när man kommer nära ser man den tron. Och jag vet inte om det är i ditt hjärta som i mitt hjärta, att tron som finns där, den är inte gigantisk. Den ligger och skräpar i ett hörn och är precis inte större än ett senapskorn. För Jesus har själv sagt att om ni hade tro så stort som ett senapskorn, då skulle, och så nämner han exempel som är så fantastiska så vi inte skulle tro att det kan ske. Men det är ju faktiskt lite häftigt. För då innebär ju det att den tro som finns i ditt hjärta och den tro som finns i mitt hjärta faktiskt räcker. För tro är ju, som jag sa, inte en magisk formel. Det är inte våran egen tro som ska göra det, utan det är Gud som är stor och fantastisk och ska göra det. Och det är först när vi kommer med våran tro till Jesus som det händer någonting. Vi läser i Bibeln om människor som var fyllda av tro. I Gamla testamentet läste vi om Abraham. Han trodde på något som han själv aldrig fick se, men som efter många hundra år kom hans barn, fick de uppleva det istället, och barnbarn och flera led. Mose trodde på stora saker om Gud. Profeterna trodde att Gud kunde göra under. Och i Nya testamentet står det om människor där Jesus hittade väldigt stor tro hos dem. Och då tycker jag det är lite intressant att ta reda på hurdana var de här människorna där Jesus hittade sån här fantastisk tro så att under kunde ske. För hur tänker man sig egentligen att en människa fylld av tro är? Jo, man tänker sig orädd, frimodig, har starka andliga lungor och kan blåsa upp ballongen ordentligt. Visst tänker man sig så? Självsäker. Jag tror vi ska läsa om några som Jesus hittade tro hos. Markus 5, 21-43 så står det om kvinnan som hade blödningar. Då står det att hon var, för det första var hon pank. Hon hade ingen ekonomi kvar. Hon var förtvivlad, står det. Hon var rädd, darrande. Hon vågade inte ens komma till Jesus den vanliga vägen framifrån, utan hon smög sig bakifrån. Till den kvinnan sa Jesus: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. När man läser hennes berättelse i Bibeln så står det en snutt innan och en snutt efteråt om en synagogföreståndare. Jag gissar kanske att man skulle kunna säga en kyrkoordförande. Jag är inte säker, men något sånt. Vars dotter inte bara var sjuk utan faktiskt hade dött. Och han kom till Jesus. Kanske kan vi av texten läsa vad som fyllde hans hjärta. För det Jesus säger till honom var: var inte rädd. Så kanske var det så att hans hjärta var fyllt av rädsla. Tro bara, sa Jesus. Och den mannen vars hjärta som kanske var fyllt av rädsla, den mannens dotter uppväckte Jesus från det döda och gjorde levande igen. Sen har vi flera stycken som var ute tillsammans. Flera vänner som bar sin vän som inte själv kunde gå. Och de bar ju honom till Jesus, och det var ju fullt av folk framför dörren, så de fick inte plats. Och de gick upp på taket och gjorde hål i taket. Det känner vi ju igen allihopa, skulle jag gissa. Och då har jag tänkt så här lite när jag läste den. Kanske kunde inte den där lame mannen alls tro. Det kan vara så, vi vet inte det. För det står att Jesus såg, det står inte Jesus såg hans tro, utan det står Jesus såg deras tro. Så kanske är det så att de vännerna var de som trodde åt den mannen. Och att vi får hjälpa varann med tro ibland. Det är inte alltid man själv har sån tro. Vi får hjälpa varann. Då kan man fråga sina vänner, snälla du, nu orkar jag inte tro, kan du tro lite åt mig? Andra som Jesus hittade tro hos, det var sådana som folk tyckte var lite obekväma och tyst med er nu. Och att de gjorde fel, de som högg sönder en annans tak, det var väl fel. Så skulle vi väl inte göra, hugga sönder taket i någon kyrka. Det måste ju ändå vara fel. Alltså de som var fyllda av tro, de var så förtvivlade att de gjorde till och med fel. Så ibland tänker jag att tro och förtvivlan hör lite ihop. Att tro är en förtvivlad bön från ett ärligt hjärta. Många av de här uttryckte sin tro med ord, men till exempel de som gick upp på taket uttryckte sin tro i praktisk handling. Det är väl inte alltid lätt när man sitter och ber, ja, hur ska jag formulera, vad innebär det att be så att jag tror på det jag ber om? Men om man får göra något praktiskt, ibland är det lättare. Maria till exempel, hon smorde Jesu fötter. Det står inte att hon sa någonting alls överhuvudtaget. Men Jesus sa till henne, jag tror till och med att din tro är stor, jag kommer inte ihåg riktigt nu, men det står i alla fall att han såg hennes tro och sa, gå i frid, din tro har hjälpt dig, står det. Och att Gud hittar tro även om vi inte kan uttrycka den. Jesus är superbra på att hitta tro hos oss. När jag skulle gå hit igår och förbereda lite, så hittade jag ett papper som en god vän till mig hade skrivit. Och hon kände själv att detta var en hälsning som jag fick för många år sedan. Och ja, det kan vara en tillfällighet att jag hittade den igår, men jag tror inte det. Jag skulle vilja läsa den. Och hon kände att det var en hälsning från Gud. Jag är alla goda gåvors givare. Jag är också en stor konung med makt. Makt att göra det omöjliga. Makt att hela det som är trasigt. Makt att återupprätta och återställa situationer och relationer. Tänk på att faktiskt ingenting är omöjligt för mig. När du ber mig om saker, begränsa då inte dina böner till vad du tror är möjligt för mig att göra. Be mig om tro och förtrösta på att allting är möjligt. Jag längtar efter att ge dig större tro på mig och mina under. Och så tänker jag lite på det här med att blåsa upp en ballong. Det är ju inte riktigt jättebra bild, för det är ju lite tungt att blåsa upp en ballong och man blir nästan snurrig i huvudet. Men det finns en variation på temat, och det är, har man blåst upp en ballong många gånger så går det lättare och lättare. Kanske är det så att det kanske är ett sätt att träna att fylla sin bön med tro. Det går lättare och lättare och lättare, och till slut så sker det automatiskt. Det man andas in, det bara andas man ut utan att tänka på det. För om man umgås i Jesu närhet så fylls man nog, jag tror det, automatiskt med tro, oavsett om man känner det så eller inte. Och det är inte det att vi ska prestera en större, starkare och mer fantastisk tro, utan vi ska bara inse vilken stor, stark och fantastisk Gud vi har. Och jag skulle vilja ge möjlighet att testa den guden idag. Testa kanske fel ord, men när jag tänkte på den här gudstjänsten så kände jag så oerhört starkt att det där lilla senapskornet, det räcker. Och det har vi med oss allihop i vårt hjärta. Och allihop, förmodligen är det inte bara jag som har böner som man känner, och det här har jag bett för och bett för och bett för och bett för, och nu orkar jag inte längre. Eller så har man böner som man känner att, åh hjälp, nej, det här är nog, det är nog för stort. Det går nog inte. Och just sådana böner skulle jag vilja att vi allihop skriver på den lappen som ni har fått. Och här är det också lite att man kan hjälpa varandra. Inte att läsa varandras lappar, inte så. Men genom att vi alla går fram, oavsett om vi skriver på lappen eller inte. Man kanske bara tar det som en bensträckningspaus. Eller så tar man det som en bönevandring. Och så lägger vi våran lapp, precis som när vi tar nattvarden eller när vi lägger i kollekten. Lägger vi våran lapp i glasskålen där. Vik gärna ihop den ordentligt så alla får plats. På vägen fram får ni gärna ta ett sånt litet senapskorn. Ta med er som ett praktiskt uttryck för den tro ni vill skicka med bönen. Och det är så litet. Det är verkligen bara så litet. Så ta det med er och lägg lappen där. Sedan går vi åt det hållet och förbi ljuständaren. Vill man stanna vid ljuständaren, tända ljus, be för något, vara kvar på förbundsplatsen, så får man gärna göra det. Annars så går man bara tillbaka. Känner du att nej, det här vill jag verkligen inte, då sitter du bara kvar givetvis. Men för att hjälpa varandra så får vi gärna allihopa gå fram, oavsett om vi skriver på lappen eller inte. David kommer att spela lite instrumental musik medan vi sitter och skriver. Och jag tror verkligen att Gud kan allt det vi kommer att skriva på våra lappar om. Även det som vi känner vi fullständigt har gett upp hoppet om. Jag tror han kan det. Och sen övergår det i lite lovsång. Och en liten förbönstund.